den 12, bland annat med Erlander. Vad jag inte förstår egentligen är att mina samtal fördes denna dag och tydligen också de följande dagarna med Erlander och inte med Undén. Men jag har ett intryck av att just när den här krisen bröt ut så var Undén inte i stan, utan det var Erlander som fick hålla i det.
När man lyssnar till det här och inte vet så mycket om hur det gick till på den tiden, så får man ju ett intryck av att Erlander var något ensam. Här ringer ju en rad reportrar rätt in till honom och han själv får sitta och ringa efter Sköld och så vidare.
Ja, så gick det ju till på den tiden. Det fanns ju inte något enormt maskineri som omgav statsministern, utan han hade sin sekreterare och det kom en vaktmästare in och anmälde en besökande, och det var ju ytterst formellt och inte utbyggt till den stora apparat som sen har vuxit fram. Men det här att de ringde direkt till honom var väl heller inte ovanligt. Jag har inget intryck av att utrikesministern i UD var lika lättåtkomlig, utan det slussades nog mera. Men statsministern, det kunde tydligen nästan vem som helst få kontakt med. Det har jag starkt intryck av, både från detta tillfälle och senare.
Och du hade som chef för den politiska avdelningen på UD mycket kontakt med Erlander?
Ja, det var bara tidvis, därför att normalt så drogs ju ärendena för utrikesministern naturligtvis. Och det var ju inte tal om att springa till Erlander eller andra statsråd förbi Undén. Det hade han inte satt något stort värde på särskilt. Han var ju mycket utpräglad chef i det avseendet. Men både från denna krisen, Koreakrisen 1950, liksom krisen kring de nedskjutna flygplanen 1952, slumpade det sig så att de kritiska dagarna Undén var på semester och att följaktligen utrikesdepartementet, i det här fallet chefen för politiska avdelningen, fick detta direkta tillträde till statsministern som hade ansvaret för regeringens ställningstagande.
Var det lätt att prata med honom då?
Ja, det var ju alltid lätt att tala med Erlander. Han är, ja, kolossalt lätt, det får man ju säga.
Här låter det ju som om det var en ganska allvarlig situation.
Ja, det uppfattades väl som utomordentligt allvarligt, för det var ju första konfrontationen som man uppfattade då mellan vad som sedan har kallats för supermakterna, det vill säga mellan Sovjetunionen och Förenta staterna. Visserligen hade bägge parter utrymt respektive delar av Korea, men det var ju kanske det enda stället där de stod så att säga öga mot öga, om man undantar demarkationslinjen i Tyskland. Och att det då började så ut som det skulle tända vid den gränsen, det gav ju en känsla av att det kunde spridas över hela världen. Det gick väl en skakning genom världen vid den här tiden.
Och sen var det väl också då den här svårigheten för Sverige med alliansfriheten?
Ja, alltså man visste ju liksom inte vilken innebörd man skulle lägga i ett rådsbeslut som stödde det amerikanska beslutet att gå in och hjälpa det överfallna Sydkorea. Hur skulle man tolka detta att beslutet hade fattats enhälligt med de permanenta rådsmakternas medgivande när en av dem inte var där? Frågan var ju, skulle frånvaro innebära att vederbörande hade avsagt sig allt inflytande, eller skulle det innebära att ett sånt beslut var ogiltigt? Och så småningom kom man väl fram till i Sverige att när en av rådsmakterna inte var närvarande, så kunde inte en av de permanenta rådsmakterna inte var företrädd, så kunde inga bindande beslut för medlemmarna, bindande sanktionsbeslut, fattas. Det blev den svenska ståndpunkten.
Vad säger du, Aina Erlander, som naturligtvis borde veta bättre än de flesta? Hur skulle du i några korta ord säga, vad var Tage Erlander för en person?
Oj. Det är svårt att riktigt klara upp när man har stått en människa så nära. Det måste jag nog säga. Tage var så, jag måste säga, anspråkslös. Han var god. Snäll. Om jag säger snäll så låter det inte bra, men han var en god människa.
Han, du träffade honom då när han var statsminister tillräckligt?
Om jag hade tid, om han hade tid att träffa mig. Det var klart att han var väldigt mycket upptagen, men det är också klart att vi träffades jämt.
När det nu har kommit olika böcker om honom, bland annat Olof Ruins bok som ju också bygger på hans dagböcker, tycker du att du känner igen Tage Erlander då?
Ja, det gör jag. Hela vägen. Jag tycker att Olof Ruin har faktiskt lyckats med att få fram hans personlighet. Det är kanske ett drag som jag inte riktigt har upplevt, som jag ser ju att det framgår av hans dagböcker, men man märkte det inte direkt så där. Han har behövt skriva ur sig, tror jag, i dagböckerna ibland. Detta att han kände sig orolig. Det var osäker på sig själv. Jag har inte hade han några vidare höga tankar om sig själv, det vill jag inte påstå, men att han skulle vara väldigt osäker hade jag inte något intryck av egentligen. Han tänkte nog klara sina uppgifter.
Det här som då är citerat i den här Olof Ruins bok och som väldigt många recensenter också tagit fram är ju en anteckning från 10 oktober 1946 just när han är nyvald partiledare och statsminister, då han säger att en förfärlig natt, ingen sömn och hela tiden Gustav Möllers trötta, bittra drag i blickfältet. Oerhört. Hur ska det gå? Vet jag inte. Kritiken har ju rätt. Jag är ingen de stora linjernas, de stora beslutens man. Jag är rädd, har alltid varit rädd. Och att jag accepterar beror sannolikt inte på framåtanda utan på rädsla för gruppen och partiet.
Ja, det är det. Jag tycker att ordet rädsla inte träffar rätt. Men jag står ett tag har behövt skriva ur sig det här. Det var naturligtvis en förfärlig dag för honom. Att vara tvungen att ställa upp mot sin gamle chef. Det var ju väldigt svårt, det är klart. Och det behövde han liksom ge uttryck för. Men
tydligen har han ju då och då under sitt statsministerliv funderat på att avgå också.
Ja, han tog det alltid som ett provisorium från början. Det var ju så många den förra generationen med i regeringen och han var ung och på ett sätt jämfört med dem oerfaren. Han var inte alls säker på att det skulle blir det så i fortsättningen att han skulle vara den rätte, att det här var i en krissituation som han hade blivit partiledare och statsminister. Och att det var någonting som kunde rättas till när förhållandena hade stabiliserats.
Man vet ju att då när det skulle fattas beslut så sköt Tage Erlander på det här och ville invänta att man ytterligare
hade tagit fram material och så vidare. Han framställs kanske lite också som just orolig för vad han skulle välja för väg.
Det var hans sätt. Han behövde resonera omkring en sak för att få den som belyst ur alla, från alla sidor. Det var en sak. Och en annan sak var det att han många gånger behövdes det tid för att få. Så, ja, han ville ha så många som möjligt med på de beslut som skulle fattas. Han ville argumentera så länge som möjligt för att få kanske folk med på hans i hans egen uppfattning. Han ville ha samstämmiga beslut om möjligt. Han försökte undvika splittring när det gäller ståndpunktstagande.
Är det någonting som du tycker att du blir överraskad av nu när man börjar då berätta om Erlander?
Om sitt jobb. Jag måste säga att jag nog visste jag att Tage hade att han hade mycket arbete och att han jobbade väldigt mycket, men att det var så som det framgår utav boken, så vansinnigt egentligen. När man tänker på att hans hälsa inte var den allra bästa. Ja, det insåg jag nog aldrig riktigt. Hur jobbigt han hade det. Det visste jag inte. Mm. Jag föreställer mig det förstås. Men jag tycker det framgår av boken att det är något alldeles förskräckligt.
Vi har hört ett program från dokumentärredaktionen, Tage Erlanders diktafon av Arvid Lagerkrans.
Krönika om våra nöjen 1962.
Välkommen, välkommen. Vi ska se här hur vi ska sitta.
Stopp, Lennart, stopp. Låt honom inte sätta sig. Han går aldrig.
Vi tar risken, det var ett välkommen må jag säga.
Ja visst.
Ja.
Sitta kan jag.
Ja. Ja.
Men det är nog det enda jag kan göra i det här programmet.
Nu tänkte vi mindre idag på statsministern och mera på Tage Erlander.
Jaha.
En sån här ljuggubbe, hör det så mycket ljug och så mycket trolleri och spök med Värmland?
Ja, du förstår att efter de här två så är det allt väldigt svårt för mig att göra någonting nu. Jag kan ju inte göra någonting som höjer intrycket. Och de har i all sin ljugaktighet ändå talat sanning, förstår du?
Har de gjort det?
De har gjort det.
Har du träffat statsministern tidigare?
Ja.
Ja, men inte ni träffar här i historien. Han blir så glad när han fick se mig och jag blir så glad när jag fick se honom.
Ja, så.
Och sen har jag fått höllen i Hanna lite stund där inne.
Ja.
Är det sanning?
Jo, men hon vill inte tala om att vi har träffats tidigare. Vi har träffats 1948 på Målbacka.
Ja,
det var väldigt trevligt.
Men tidigare än så också, vad var det första intrycket utav Tage Erlander?
Ja, nu ska du inte...
Jag minns att han var på Mårbacka, att han hade fru Raina med sig.
Ja.
Och hon övertog visningen på engelska för några engelska gäster som de hade med sig.
Ja.
Men statsministern, han följde tätt efter mig och var mycket tagen utav alltihop.
Utav Tyra själv förstås?
Nej, utav Selma.
Jaså. Men innan dess då?
Ja, det minns jag inte. Jag minns något.
Vad vet du om Tage Erlanders barndom?
Jag vet bara att han är från Ransäter.
Ransäter, ja.
Ja. Och att han är glad i Klarälva.
Ja. Vad sa de där då i Ransäter?
Ja, det är
ju... Jo.
Det är bra att han är därifrån.
Ja, men...
Nej, vänta. Han är född där. Ja.
Men vi tar alla möjligheter här och missförstått. Jo, men vad sa de om han när han var liten då?
Jag
vågar inte säga när hon sa någonting förut idag som jag tyckte var så sött. Det var väl inte farligt?
Vilket?
Vad sa mor? Vad sa mamma Erlander om Tage?
Oh, det har jag hört talas om. Efter Tage han ska kastas på. Men han var ute och slogs med pojkarna. Det har jag hört.
Efter Tage han ska kastas på. Är det sant?
Nej, det tror jag inte. Jag har aldrig varit dyrbar. Den här historien är gammal. Den är mycket, mycket äldre än både Tyra och jag.
Jaså?
Den kommer från Hälsingland. Någon gång på 1870-talet. Det utreddes under till min 50-årsdag. Ja. Så det är en gammal historia, men den är ju rolig ändå.
Ja, det är varje gång den kommer.
Ja då.
Berättar Tage själv historier?
Nej.
Aldrig?
Nej.
Men behövs inte det politiska livet någon gång om vi vill äta upp det hela?
Ja, det är så skojigt ändå. Jag tycker inte, tycker inte det, va?
Kova.
Ja, hon har försökt att lura mig och tala om en historia, men jag tror inte det. Jag ska fundera lite.
Vad är det för historia?
Ja.
Nej.
Ja, jag ska väl berätta historien då, men tycker ni det är en dålig historia så kom ihåg att det är Tyra Fredinge som har lurat mig.
Ja.
Och tycker ni det är en bra historia så kan ni komma ihåg att det var jag som berättade.
Det är politisk återförsäkring.
Ja, just det. Ja. Är det då klart?
Välkommen.
Och sen berättar jag en annan historia än den som Tyra tänker på.
Ja.
Det är klart när man är ute och sådär talar, jag gör någon enstaka gång, så talar jag gärna i Värmland också. Och nu sista gången när jag var där så hörde jag en historia som jag själv tyckte var ganska rolig. Men jag har tyvärr berättat den för finansminister Sträng, han tog den så han berättar den själv nu. Överallt, så det kan hända, ni har hört den.
Han sa ju alltid.
Det var en kyrkvärd som berättade den, och den är väl rätt mycket sanning hit, tror jag. Han berättade att i en av Värmlandssocknarna hade det en prost som var väldigt intresserad av pistolskjutning. I Värmland förekommer alla tänkbara kombinationer av präster och statsministrar och allting. Och prosten var intresserad av pistolskjutning. Och han hade tagit flera mästerskap i Fryksdalen med omnöjd. Och så en söndag eftermiddag så skulle de ha en sån här pistolskjutningstävling. Och det gick han upp tidigt på morgonen, inte det hemma. Tidigt på morgonen, söndag morgon, och träna för han skulle öva sig då så han verkligen skulle kunna vinna mästerskapet igen. Och hur han sysslade med den där pistolskjutningsträningen i sin trädgård, så glömde han bort att han skulle till högmässan. Och klockan blev 11 och i högmässan där väntade honom. Men de hade en väldigt klok kommunister i socknen, så han startade högmässan. Och så till slut så fick prästen se att klockan var så mycket. Han satt sig i bilen och körde allt vad han kunde till kyrka och kom precis när han skulle börja predika. Och han tog på sig prästkappan, störde upp färgstolen och predikade. Altartjänsten hade gått. Och sen när han stod där så upptäckte han plötsligt att han hade pistolhölster omkring sig. Han tänkte, detta går aldrig i vägen. Inte ens i Värmland. Han tänkte, jag får väl ta med det där. Då började han på att knäppa upp. Och hur han stod där och kramade, så gick det ett skott av. Och det var ju rätt pinsamt. Nu måste han få om pistolhölster, för han kan ju inte visa sig efter den här skottlossningen. Så han hukade sig ner i pärgstolen och skulle knäppa upp ordentligt patronbältet. Och då steg upp en soldat utbildad i fältmässiga krigföring i Trossnäs. Och då skrek han över hela kyrkan: gubbar och kärringar, huker i bänkarna, för nu laddar han upp.
Ja, det var 1962. Året då det skrevs underhållningshistoria av en statsminister som gästade Hylands hörna i TV tillsammans med Tyra Freding från Selma Lagerlöfs Mårbacka. Efter det kan man ju spekulera i om eftervärlden kommer att minnas Tage Erlander för hans insatser som statsminister eller som historieberättare.
Och här ett tal då dåvarande konungen Gustav V firade 40 år som regent. Det är Sven Gärring som presenterar Tage Erlander.
Så tar han plats och strax tror jag stiger statsminister Erlander fram.
Eders majestät, denna dag har 4 årtionden förflyttit sedan Eders majestät besteg Sveriges tron. Ingen bland rikets konungar har tillförne så länge fört spiran och burit det tunga ansvar som därmed är förknippat. Under Eders majestäts regeringstid har de båda världskrigen, som gått så hårt fram över många av jordens folk, kastat sin skugga även över vårt land. Hotet mot vår frihet och självständighet, som mer än en gång varit överhängande, har krävt oavbruten vaksamhet och betydande offer. Men under denna, de stora krigens tidsålder, har en social, kulturell och ekonomisk utveckling ägt rum som saknar motstycke i vårt lands historia. Jätte.
Och 1961 minnesord över FNs generalsekreterare Dag Hammarskjöld, som dog i en flygkrasch den 18 september detta år.
Svenska regeringen sörjer Dag Hammarskjöld ikväll. Statsminister Tage Erlander.
Budskapet om Dag Hammarskjölds bortgång har framkallat bestörtning, oro inför framtiden och en djupt känd personlig sorg. Mitt första mera ingående samtal med Dag Hammarskjöld hade jag någon gång 1936, då Ernst Wigforss kallat den 31-årige ekonomidocenten till sin statssekreterare. Att lyssna till Hammarskjöld var som att följa en fascinerande tankelek, under vilken han snabbt och invändningsfritt drog fram väsentligheter eller analyserade invecklade frågeställningar. Men man märkte snabbt att bakom lekfullheten låg en målmedveten och väldisciplinerad hjärna. Hans arbetsbörda måste understundom ha varit enorm under de 9 år då han arbetade som en nära och stimulerande och säkert också stimulerad medarbetare till Ernst Wigforss. Dag Hammarskjöld föreföll emellertid orka med praktiskt taget vad som helst. Det är möjligt att denna hans förmåga berodde på att han alltid fann tid för sina kulturella intressen. Vi känner den lidelse och det helhjärtade engagemang för fred och rättvisa som bar upp hans insatser. Han föll i sin kamp för att av Förenta Nationerna skapa ett värn för freden. Men den internationalism Dag Hammarskjöld företrädde kommer att leva som vårt enda hopp om fred och försoning mellan folken.
Vi hörde statsminister Tage Erlander.
Och så en del utav ett första majtal år 1953.
Sverige har väl inte stora möjligheter att påverka utvecklingen. Vi vet att vi är små, men i den mån som man vill lyssna på vår röst så har vi velat använda den till att varna för sådana åtgärder som enligt vår mening skulle kunna komma att innebära att konflikten utvidgas till en katastrof för mänskligheten. Det har, ärade medborgare, varit angeläget för oss att när vi har handlagt Koreakonflikten i den del som den har berört Sverige bevara Sveriges rörelsefrihet för den händelse att världen skulle gå emot en stormaktskonflikt. Man har sagt, och många gånger i denna stad, att denna vår politik har lett till isolering. Men den svenska alliansfria politiken innebär med nödvändighet att Sverige i vissa situationer blir isolerat. Det är samma isolering som vi var så rädda om under kriget. Det är samma isolering som Sverige delar med det andra landet som står utanför kriget, med Schweiz.
Så här högtidligt lät det en gång när dåvarande statsminister Tage Erlander kom till Messaure.
I övertygelse om att de nya Luleälvstationerna ska bli till gang och båtnad och göra avgörande insatser i landets kraftförsörjning, men också betyda mycket för den närmaste bygden, vill jag lyckönska Vattenfallsstyrelsen och lyckönskar också Jokkmokks och Edefors kommuner. Och därmed förklarar jag Messaure, Porsi och Laxede kraftstationer invigda.
Ja, det var då det. Idag bor en enda person i Messaure. Det var här, 2 mil norr om polcirkeln, öster om Jokkmokk, som det byggdes bostäder, skola, bibliotek och postkontor för 3000 människor vid kraftstationen. Idag är husen bortforslade.
Enbart Messaures produktion räcker för att förse hela Stockholms stad med elkraft. Och tillhopa producerar de här tre nya stationerna hela 3,5 miljarder kilowattimmar per år. Det är uppemot en tiondel av hela den svenska elkraftproduktionen. Och som sista siffra, de här kraftstationerna har tillhopa kostat över en halv miljard kronor att bygga. Så man kan förstå att Messaure, Porsche och Laxede är värda en rejäl invigning. Efter invigningsceremonin är det nu lunch för de 600 gästerna, gravlax, rensadel och så förstås hjortron till dessert. Och ikväll blir det verkligt stora kalaset. Hela 1800 vattenrallare från Luleälvsområdet bjuds på en ordentlig middag med dans. Egon Kärrman svarar för underhållning med radions underhållningsorkester och bland solisterna finns Ulla Sallert. Och vickning blir det också, helstekt ren. Låter inte det gott?